Ja, återvänder till det bibelställen som behandlar syndafall i änglavärlden och menar att det är faktiska ting och förlopp som har inträffat och som gör att Paulus har mycket att döma formulerar sig på följande sätt i Galaterbrevet 1:8. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det ni har tagit emot, så ska han vara förbannad. Och så här pekar bakåt, men pekar nästan lite också på att det skulle kunna hända igen. Att det dyker upp något sådant ifrån den andliga världen. Och han markerar något i första Korinthierbrevet 6:3 som har med detta att göra, tror jag. Vet ni inte att vi ska döma änglar? Står det där. Så det betyder det att vi är med i detta som är Guds domshandlingar. Vi är på något sätt med i detta, vi som har tagit ställning för Jesus. Vi sitter med i domarskranket där och deltar. En del om urfallet i änglavärlden, i det himmelska, höga himmelska före världens tillblivelse. Även om det är framställt med kopplingar till det jordiska, det märker vi också, så verkar det vara upptecknat särskilt på två ställen. Jesaja 14, verserna 12-15 och Hesekiel 28:13-17. Det kan peka på detta. För där står det till exempel då i Jesaja 14. Hur har du inte fallit från himlen? Du strålande stjärna, och där har du strålande, latinsk, alltså Lucifer. Du gryningens son, hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen. Jag ska resa min tron ovanför Guds stjärnor. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjde. Jag ska bli som den högste. Men ner till dödsriket störtade du längst ner i graven. Och vi har ju sett sådana fall som också har haft med människor att göra. Jag tänker på när man byggde det här väldiga tornet. Vad spets skulle räcka ända upp i himlen. Så det var ju högmod. Stort högmod. Och det fanns högmodsfall före detta med förbistringen där och hur detta människorna hade byggt rasade ner. Gud lät det rasa. Och sen står det i Hesekiel 28 där. Eftersom ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt, kastade jag ner dig till jorden och utlämnade dig åt kungar att beskådas. Och så vi ser här finns en blandning alltså av något som hände för väldigt länge sedan, men också något som pågår, något som man kan se delar utav också idag. Måhända beskrivs fenomenet i Uppenbarelseboken 12:3-4 där vi har det på följande sätt. Och ett annat tecken visade sig i himlen. Och se en stor eldröd drake med 7 huvuden och 10 horn och 7 kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av himlens stjärnor och kastade dem ner på jorden. Men när vi har haft i Sverige haft lite nedtonad citationstecken väckelse, men vi har haft alltså en grupp okkultister, satanister i Stockholmstrakten framförallt, som har kallat sig för vi är drakarna. Vi är den eldröde draken. Vi har ställt oss på Satans sida och man till och med har spädbarnsbegjutit i Satans namn. Så jag menar, vi har alltså förväntningar, förhoppningar och ett sökande herre, och det blir så att man gör honom till herre i sitt liv. Han som är fördärvaren, anklagaren, förstöraren. Och det ser man ju också vad det blir utav det. Här bör vi säkert räkna in alltså att änglafursten Lucifer, den eldröde draken, både blev utkastad och nedkastad av Gud. Men också att det var en sak han ville efter sin högmodighet och kanske avundsjuka på sonen i den himmelska världen. Han kände säkert nu att detta är inte min plats längre. Här har jag ingenting att göra. Här vill jag inte vara längre. Så det är som att han är med i detta som sker också. Och det är märkligt att lägga märke till hur ondskan fungerar på det sättet. Å ena sidan så är det som att ondskan tar herravälde. Å andra sidan som att man vill utföra ondska. Ja. Den himmelska heligheten och den egna ställningen stämde inte längre för honom. Och kanske hade han blivit så full av avundsjuka på sonen i den himmelska världen. Här vill jag säga, jämför här om väsendet, det gåtfulla väsendet, visheten i Ordspråksboken 8, 1-31. Där. Hör visheten ropar. Herren hade mig vid begynnelsen av sin väg, före sina gärningar i urtiden, av evighet är jag insatt, från begynnelsen innan jorden fanns. Så du kan tänka dig att sonen fanns ju i den himmelska världen, på kanske på faderns, framför fadern, han kanske inte satt på dess högra sida då. Eller han satt och inte stod upp, vi vet inte riktigt hur det var. Men där fanns alltså också, och där hände detta fall. Detta märkliga fall, där uppstod avundsjuka, kanske högmod. Och därefter deltog, alltså denne fallne ängel deltog i utkastandet på något sätt frivilligt. Jag vill inte vara kvar här. Samtidigt som han drog med sig änglar som hade ställt sig till hans förfogande och faktiskt medverkande i nedkastandet utav dem. Trygve Mättinger, han skriver intressant i sin bok I begynnelsen. En forskare tolkar Bibelns urberättelse och tar en promenad i astrofysikens universum. Och han skriver så här på sidan 119 i den här boken. Det egentliga substantivet i Första Mosebok 1:1 är reshit, begynnelse. Samma ord förekommer i Ordspråksboken 8:22. Visheten skapades som begynnelsen, som hans väg. Logiken hos Paulus blir då följande. I begynnelsen skapade Gud. Det vill säga genom begynnelsen skapade Gud. Och begynnelsen är enligt Ordspråksboken 8:11 visheten. Visheten och begynnelsen är samma. Och om man jämför Johannes 8:25, han tar in det här också, som han nämnde här i inledningen, skriver han, och Uppenbarelsebokens ord om Kristus som han som är början till Guds skapelse. Och utsagan lyder, jag är A och O, den första och den sista, början och slutet. Visst är det intressant? Även om inte vi kan säga med bestämdhet att så är det. Men det är ett perspektiv som öppnar sig på något sätt för oss, va? Och då kan vi tänka att här skedde i den himmelska världen en väldig fight. Och den står nu också mellan Satan och Guds son. Fighten står här i tiden. Och den stod en gång. En som heter Oliver Lawrence. Han skriver intressant i sin bok som heter Syndafallet i himlen från 1917 är den. Och han ger en beskrivning av hur det kan ha känts för de änglar som gett sig med hull och hår åt motståndaren till Gud, som överlämnar sig alltså åt denne nu falska ängel. Nu fallne ängel, om man säger så. Och när de ser vad som har hänt med honom, hur det blev när han valde fel väg, så är det som att syndafallets, nederlagets konsekvenser har drabbat dem, och de är inte glada över detta. Jag ska ta det här något språket, något moderniserat. Låt så här i boken. överraskningen bland änglarna är stor. Och nu är ju detta en föreställning, en idé hos honom. Det står ju inte så i skriften, men vi kan tänka att han kan vara inne på rätt spår. Inte minst hos de fallna på vänster sida om tronen. Glansen hos deras store furste har försvunnit. Istället för den store högburne morgonrådnadens son ser de honom förbytt till en stor orm, en väldig röd drake. De vill fly undan, men för sent. De ser att de gjort Gud till sin fiende och de är bedragna. Men för dem finns ej någon undanflykt. Och fastän de nu hatar och avskyr sin forne furste mer än någonsin hur de ärat och hyllat honom, måste de dock följa honom och tjäna honom som för dem i olycka, i fördärv. Vi har en, geting? Eller är det en drake? En humla. Då får vi vara lite rädda om den. För de behövs just nu. Och de är inte farliga. Det är... Vad sa du?
Den brände sig på ljus.
Aj, stackaren. Ja. Och det kan man göra om man kanske tror att det är något bra, ljuset. Det lyser starkt och det skiner väldigt och så det är en eld som går illa åt oss. Så kan man också se det här med det demoniska. Och jag ska berätta för er, jag minns en kvinna som ringde till mig från Umeå. Jag har tänkt på detta, hur det verkar så bra i början. Så var det för dem som följde Lucifer där, den här vittskuggande keruben, morgonrådande son. De följde honom och det var så bra, va. Och sen plötsligt så är det inte bra längre. Jag tänkte på kvinnan, hon ringde från Umeå i morgon. Och sa, kan jag få prata med dig? Jag har tidigare kunnat bota mig själv. Jag har helat mig genom i tankens kraft. Har jag tagit bort sårbildningar som jag haft på benen. Och det kändes väldigt bra liksom, va. Men ju mer jag håller på med dessa, dess mörkare blir det för mig. Dess sämre sover jag om nätterna. Det som var så ljust och härligt i början är nu ett elände i mitt liv. Vad ska jag göra? Och några morgnar klockan 8 ringde hon vecka efter vecka och ville att jag skulle be för henne. För att det här var ett jättesvårt dilemma som hon hade hamnat i. Och jag skulle vilja säga, så är det. Han som uppträder som ljusets ängel, han förmörkar vår tillvaro när han får chansen. Och det var detta som hände då enligt Oliver här. Han har försökt att framställa det att det var bra i början att följa denne vitskuggande ängel. Den är Lucifer, men sedan så blev det mörkt. Den engelske poeten John Milton, det kanske ni känner till mera, i hans poetiska verk från 1665, det förlorade ett återvunna paradiset. Där skriver han så här på sidan 188-189, där änglafursten beskrivs som Satan. Som utvecklade ett högmod och avundsjuka på sonens härlighet i himlen. Och det ledde fram till detta väldiga krig som uppstod i himlen och som ledde till att Lucifer blev nedkastad och utkastad och med honom följde en sån stor grupp änglar. Och hända har vi en bekräftelse på sonens stridsaktivitet mot Lucifer i den himmelska regionen före tiden att läsa av Jesus i orden Lukas där 10-18. Och det kan vara riktat, han riktat till sina lärjungar och det är som att han var närvarande när det hände och han säger, jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Det är som att han fanns med där när detta inträffade, såg när det hände och kanske var en del i att inträffa det också. Till detta behöver fogas frågan om vilka fallna änglar det gäller som kommer upp ur avgrundens brunn. För det går att peka på kanske ytterligare ett och annat fall, änglafall. Än det här som har med Lucifers nedstörtning att göra och de änglar som följde med honom i det fallet. Eller som tvingades med honom. Två sådana änglafall är troligen går att utläsa i Första Mosebok 6:1-4. Där läser vi så här: när människorna började föröka sig på jorden och döttrar föddes åt dem, så Guds söner att människornas döttrar var vackra och de tog till hustru alla det ville ha. Då sa Herren, och då säger ni att det är inte möjligt, en sexualakt mellan demoner och människor. Nej, det låter ju väldigt, väldigt konstigt, fallna änglar. Så här. Men jag gör inte mer åt detta, utan säger bara att jag har sett saker, jag har varit med om, jag har mött saker och ting som har med människor i möten med demoner, så att jag har varit omskakad, kan jag säga. Min ande ska inte bli kvar i människorna för alltid. På grund av deras förbindelse, det är kött och deras tid ska vara 120 år. Vid denna tid, och Guds söner gick in till människornas döttrar och dessa födde barn åt dem. Och även senare, till således möjligen på två fall, kanske ett fall före syndafloden och ett efter, så levde våldsverkarna på jorden. Detta var forntidens väldiga män som var så namnkunniga. Och vi läser om jättefolk, vi läser om Goliat som var en del av ett jättefolk. Han var en av de sista, han hade en bror som heter Anak. Han var väldigt stor alltså. Och därmed är det nu dags att vi i Nya Testamentet tänker, kan vi få en träff på vilka fallna änglar, på vilka demoner det kan vara som kommer upp ur avgrundens brunn. Kan vi få en träff på det? Ja, först vill jag då läsa, säga Judas brev, vers 6. Där står det så här: och de änglar som inte höll fast vid sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist, dem håller han i förvar i mörkret med eviga bojor till den stora domens dag. Där finns ju lite spår, lite som kan peka åt det hållet. Och om vi då tar med andra Petrus brev 2:4, så är det som att det blir lite tydligare detta. Men däremot alltså änglarna som omnämns där, Gud skonade ju inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörkrets kedjor för att hålla sig kvar fram till domen. Det är märkligt detta, de olika ställen som vi kan läsa i Bibeln om hur änglar fallen och vad dessa änglar. Vi märker det finns fångna änglar, fallna änglar, och det finns de som befinner sig i frihet och som kan verka bland oss människor och som är i himlarymden men som har blivit besegrade av Jesus Kristus. Han har öppnat en väg ända fram till nådens tron, och vi kan gå fram på den vägen och få hjälp i rätt tid. Och det är som att änglavärlden, den onda änglavärlden, de måste stå där och erkänna och buga. Ja, Jesus är den som har svaret på världens frågor. Frågan har ställts om den femte domsbasunen redan har ljudit i den andliga världen. För jag tror inte det är en basun som hörs på det sättet med våra öron, utan jag tror att det sker i den andliga världen sådant här som inträffar. Har det hänt redan att basunen har ljudit och att avgrundens bottenlösa brunn nu har öppnats? Har det redan skett? Den frågan har ställts. Och det är på sin plats att undra utifrån allt det okulta som pågår. Vad har hänt? Alla abnormaliteter på det som har med kön och identitetsrelaterade områden. All vetenskap baserad framställning av nya livsformer. Vad är det som händer? All hat och drogpåverkat våld. Alla sjuka mentaliteter som media fylls utav. Och vi tar in hela världen sammantaget. Vad är det som händer i tiden? Har brunnen öppnats redan? Är det redan så att domen håller på och går i uppfyllelse? Eller tyder tidens tecken, när vi tittar oss runt omkring och det har nämnt om här, att det är rätt nära nu? Att det är så nära så att brunnen skulle kunna öppnas idag? Att den skulle kunna öppnas just nu i den andliga världen medan vi befinner oss här? Att plötsligt så åker brunnslocket av? den här ängeln stiger ner och får givet sig en nyckel och öppnar brunnslocket och tar bort det, och det här sker mitt under det att Häcken spelar mot Hammarby här borta. Vi vet inte när det händer, därför att det kommer inte att höras som tut. Jag tror inte att det kommer att höras något sådant, utan jag tror att plötsligt har det bara inträffat och vi ser yttringarna. Vi ser ringarna på vattnet av det som har hänt i den andliga världen. Och hörni, det kommer upp ur brunnen. Det som kommer upp där är av en sådan mängd att det liknas vid utvällande rök som från en stor ugn. Dessutom att röken är oren. Alltså oren rök som väller ut från en stor ugn eller väller upp. Och de som steg upp ur avgrundens brunn, dessa märkliga varelser, såg ut som gräshoppor med vingar. Och stora kanske var de som hästar. Det liknade skorpioner med stjärtar och gaddar. Ansiktena var som människoansikten. De hade hår som kvinnor, tänder som lejon och liknande guldkronor på sina huvuden. Och jag tänker på guldkronorna på sina huvuden. Är det för den härlighet de en gång i tiden ägde, att det finns kvar någonting av detta? Men att vi ser också detta märkliga fallets följder med dem. Om de här kommer att bli synliga, demoner som blir synliga. Ja, det ser ut som att demoner kommer att bli synliga i den sista tiden. Fallna änglar som träder fram på olika sätt. Och ljudet var som dånet av stridsvagnar. Smärtan som de förde med sig gav dödslängtan hos människorna. Och det vi märker här tycker jag är, som vi läser i Romarbrevet, det första kapitlet. Där det står så här, att Gud utlämnade människorna. Gud utlämnade människorna. Först var det så att syndafall fanns. Och det ledde till att Gud utlämnade dem åt detta. Jag var så goda, ungefär. Det är detta ni vill, så var så goda. Lev på det här sättet. Men det är samtidigt som de ville leva så här, så var det en straff. Det var en dom som föll över dem. Samtidigt som Gud utlämnade dem till detta. Ni får nu det rättmätiga straffet för er synd, för er ogudaktighet, för ert motstånd mot den himmelska guden. Mot Gud, mot Jesus Kristus. Så kommer det här straffet. Gud utlämnade dem till att göra de här handlingarna med varandra. Nu håller jag på att landa. Det tycker ni säkert är bra. Börjar bli kaffesugna och vad det nu kan vara. Vad vi gör med våra liv idag är hur viktigt som helst. Alltså vi som har träffats här idag, nu som sitter med här. Vi har ett ansvar nu att kanske inte leva riktigt som vi har gjort. Utan ta en tydligare ställning i vår tro. Vi kan inte säga att det var ett möte där på Vattagården och det var väl bra, men det var inte så viktigt. Nej, detta är ett viktigt möte som vi är på. Det är ett jätteviktigt möte, vi som har samlats här idag. Hur förhåller vi oss till det profetiska ordet? Den här verksamheten, den här gemenskapen har ett viktigt namn som handlar om att Jesus ska komma, att han är, att det är nära nu och så vidare, att vi gäller att vara beredda. Tänk på att de enda människorna som klarar sig från brunnens obehagligheter och hemskheter och ohyggligheter var det som hade Guds sigill på sina pannor. Och då tror jag inte heller här att det handlar om ett fysiskt motto. Att vi kommer att få se någon som blir omkring med en stämpel, det står Gud på eller så. Nej, jag tror inte att det handlar om det, utan jag tror att det är Gud som ser detta från den himmelska världen, som ser igenom oss och ser in i våra hjärtan. Alltså det är ett sigill som är osynligt för det blotta ögat, men den himmelska världen ser det. Och kanske den onda andevärlden ser det också. Så vad jag skulle säga är att har vi låtit våra hjärtan bli tvättade i Jesu Kristi blod, så går mordängeln förbi. Och vi blir räddare, för vi har det här sigillet. Och jag tänker att må mitt hjärta vara sådant. Inte bara till min fru Kerstin och min familj och till er, utan framförallt må det vara färgat av Jesu Kristi blod. För det kommer Gud att se. Och det ser också fienden. Det ser också Satan. Vad vi har för våra hjärtan. Vad som finns där inne. Han ser detta. Han känner till detta. Var säker på det. Han kommer att gå förbi när han ser det färska, blodbestrukna hjärtat hos oss. I Jesu Kristi namn. Räddas den som räddas kan. Och det är Jesus som är svaret. Amen. Herre, jag tackar dig för att jag hade förstånd att släppa in dig i mitt liv. Att jag ville det till slut. Och att det blev så att utan dig fanns det ingenting kvar. Att utan dig så var jag ett villebråd i den här världen för ondskans andemakter. Men tack för att nu tillhör jag dig och får vara tillsammans med trons vänner i Jesu Kristi namn. Det må jag gott av. Amen. Amen.